Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Från Just Stories, en sporthistoria.
Alltså jag är ganska van att ringa lite folk och liksom föreslå lite galna saker, precis.
Det ska man ju villigt erkänna att man har ju aldrig varit vid en bobbana innan liksom. Och så när man väl kom upp där, då inser man att fan, den här jäveln är ju rätt brant och rätt lång.
Aftonbladet, Expressen, jag får såna sjuka samtal om min OS-satsning till Sochi liksom, som jag egentligen har noll koll på. Jag har pratat i telefon med en herre som jag inte ens känner.
Lillehammer, Norge. En liten stad med olympiska anor. Det är här, i utkanten på ett av bergen, som en grupp svenskar samlats. De har bestämt sig för att försöka sig på något udda. Att bli svenska mästare i en sport de aldrig tidigare provat. Mellan dem och guldmedaljen slingrar sig en 1,7 kilometer lång isbana med 16 kurvor.
Fan, det här är helt sjukt att innan man ska göra det ser man folk typ bryta nacken och bäras ut med ambulans och sånt här på de här tavlorna. Det höjde ju spänningsnivån lite.
Svenskarna är inte vilka som helst. Det är nämligen ett par välkända namn som handplockas för just det här ändamålet.
Och sen kom en fet jävla stadsjeep av någon slag. Om det var en Mersa eller BMW eller Audi, en riktig sub liksom. Tänkte, jäklar, vilken kille det här är. Tänkte, jävlar, bobben måste ändå bli bra betalt.
Först från Monaco, jag hade också en bobsatsning, så att det var, och har alltid varit lite intresse från kungligheterna i Monaco och även vissa andra länder.
Och så kom han gående där och man blir ju lite starstruck. Det är ju inte varje dag som man träffar kungligheter så.
Jag heter Erik Helmerskog och du lyssnar på En sporthistoria. Det här är en kunglig satsning. Gladiatorer, OS-drömmar och bob.
Jag har hållit på med kälksport egentligen hela livet. Jag tävlade i snow racer när jag var liten. När jag var 8-9 år. Så det är det som är ingången i kälksport.
Entreprenören Linus Ottosson driver 12 företag, men han är också en av Sveriges största eldsjälar när det gäller kälksport.
Nästa steg därefter brukar vara att gå på rodel, för sen gå på bob eller skeleton, som är lite mer extrema varianter av det hela.
De flesta som hör ordet kälke tänker förmodligen på en nätt liten sak att dra runt ungarna på under vintermånaderna. Men för Linus Ottosson är innebörden något helt annat. I 12 års tid har han tävlat i skeleton, den mest extrema kälksportsgrenen. När bjällrorna ljuder sprintar föraren framåt och kastar sig ut för isbanan, med huvudet först. Hastigheterna kan nå upp emot 150 km i timmen. När Skeleton 2002 blev en bestående del av vinter-OS så växte publiken och antalet utövare. Men så har det inte alltid sett ut. I synnerhet inte i lilla Sverige.
När jag började med Skeleton, då var det ganska dött. Då var det 4-5 åkare årligen som kom och åkte lite. Men man hade sämst material av alla åkare i världen. Man hade sämst kälkar, man hade inga bra åkare. Man hade ingen kunskap om hur man skulle åka eller bli bättre.
Sverige har heller aldrig haft några ordentliga isbanor. De är dyra att bygga. Väldigt dyra.
Det krävs isbanor och en sån bana kostar dessvärre ett par hundra miljoner att bygga upp. Och det är när det blir ett vinter-OS som de byggs upp i regel. Så alla vinter-OS-sporter eller orter har en bana.
Men på senare tid, bland annat tack vare Linus Ottossons företagsamhet och engagemang, har sporten fått ett mindre uppvaknande.
Vi la mycket hjärta i det, både jag och min bror framförallt och ytterligare en annan kille. Byggde upp Skeleton ganska bra. Så vi var uppe i en 30-40 åkare som var aktiva redan när vi började tänka på att vi måste få igång bobben också.
Det är 2012 som en tanke väcks hos Linus. Skulle det vara möjligt att göra samma resa inom bobben? Systersporten där ett lag på 2 eller 4 personer åker ner för samma slags isbana i en större släde. Ett lag som kanske till och med kan nå internationell framgång i de stora mästerskapen.
Det är kul för kälksporten att ha en bredd i Sverige. Bobben är ju utmaning i råd, eller Skeleton var bra igång och på väg att slå sig in internationellt sett. Och idag är Sverige en av de bra nationerna i både råd och Skeleton. I bob har man inte varit det på 40 år nu, så det kändes som att det var hög tid att få igång den.
Det var länge sedan Sverige kunde röna framgång inom bobben. Mer än 40 år sedan. Men i början av 2000 såg det för ett ögonblick ut som att bobben var på väg tillbaka.
Ludmilla Engqvist. Hon kom, hon vann och vi tog henne till våra hjärtan.
Sveriges Radio.
Nu kommer Engqvist, hon kommer väldigt fort på slutet. Och Engqvist är först och Engqvist har guld. Ja, 12.50. Guld till Ludmilla Engqvist ifrån Sverige. Härligt!
Det var friidrottaren Ludmilla Engqvist som efter en avslutad karriär gjorde en oväntad comeback till bobben.
Det kom tillbaka med Ludmilla. En jättesatsning. Miljonsatsning med mycket sponsorer i ryggen. Och en bra pilot som hade gjort en bra satsning och var duktig på att köra. Och Ludmilla som skulle vara lite farten bakom.
Men också denna framgångssaga får ett tvärt slut. Och bobbens nya storhetstid uteblir.
Ludmilla Engqvist lurade inte bara mig och lagkompisarna. Hon svek inte minst sig själv och en hel nation.
Jag har tagit förbjudna medel för att vet inte. Det kan jag inte förklara för så kort tid varför. Det var fruktansvärt dumt.
När Linus ett decennium senare vill göra ett nytt försök att återuppväcka sporten finns det ett stort problem. Bob är extremt dyrt. En säsong kan kosta över 1 miljon kronor. Pengar som inte finns från förbundets håll. Det lämnar honom 2 alternativ.
Antingen krävs det någon som är jäkligt rik i grunden och vill göra en satsning själv och spendera egna pengar på det. Eller så krävs det att man har en bra plan på hur man ska profilera det hela.
Och en bra plan kanske Linus kan få ihop. Som företagare är han van att tänka i termer som varumärke och strategi.
Jag insåg tidigt att ska man få igång ett bobteam så krävs det profiler, det krävs sponsorer, det krävs engagemang.
Steg 1. Laget. Starten är en av de mest centrala delarna i ett bobåk. Det är därför gamla sprinters som Ludmilla gör sig så bra i sporten. Dock så räcker det inte att bara vara snabb.
Kronberg var den första jag pratade med. Jag har tränat mycket friidrott själv och tränat mycket med Mattias Sunneborn. Han var den första jag tänkte på. Och han sa rakt av tvär mig. Han sa det inte ens nära att han skulle hoppa in i bob, utan han kunde gärna se andra friidrottare försöka sig på det, men han skulle aldrig ens tänka tanken åka i 130 km/h in i isbana. Men han sa att Han droppade några namn som han sa, kände att de är dels snabba och lite mer vilda eller dumma huvudet än vad han är, så att de skulle kunna nappa på det hela.
Alltså jag är ganska van att det ringer lite folk och liksom föreslår lite galna saker, precis.
Robert Kronberg är inte typen som skräms av en galen utmaning. Innan karriären avslutades 2011 tillhörde den svenska häcklöparen världstoppen i över ett decennium.
Jag är ju också ganska öppen av mig, så att jag tycker alltid det är kul att lyssna på vad folk säger. Och låter det intressant och vettigt och liksom galet oftast, då är det oftast lite mer spännande.
24 SM-guld, 1 EM-brons och 11 vinster i finnkampen.
Och då ska vi ta och presentera startfältet i den första semifinalen på 110 meter häck. Den semifinal där Robert Kronberg finns och där det finns en liten chans att han kan gå vidare till final.
Men det främsta minnet är kanske OS i Aten. SVT.
Ja, det är en kanonstart på Kronberg. Det är Garcia som är loss. Hur ligger Kronberg? Ja, det är banden inte så himla långt ifrån. Han är nog i final. Han kan vara i final. The rival är trea. Vem är final?
Ja, det är Kronberg!
Han är i final.
Det är Robert Kronberg. Han är i olympisk final på 110 meter häck. Ursäkta om vi skriker, men det känns faktiskt ganska stort.
Det är nu 12 år efter OS i Aten och Robert har nyligen avslutat sin aktiva häckkarriär. Han sitter och fikar på Bar Italia i Göteborg när samtalet från Linus Ottosson plötsligt kommer.
Det var första gången som han hörde av sig, som jag snackade med i hela mitt liv. Och han ville väl försöka få lite uppmärksamhet och hotta upp sporten i sig. Liksom. Så han tyckte väl att det var intressant med att försöka få in en sprinter i ett lag.
Det dröjer inte länge innan Robert kommer på ytterligare ett namn som kan platsa i Linus Ottossons supergrupp. Hans gamla landslagskamrat, höjdhopparen Linus Törnblad.
Linus och jag har alltid haft en väldigt bra liksom, kompisrelation. Vi har ju tävlat ihop i många, många år i landslaget. Han är ju lite yngre än mig. Men han var ju med på OS 2004 till exempel. Och sen så har vi gjort massa galna saker vid sidan. så att vi känner varandra väl.
Alltså från hans sida så var det ju liksom nu går vi in och så nu ska vi vinna SM och sen så blir det en OS-satsning och han var ju helt övertygad om det.
Törnblad förvånas inte att samtalet kommer från just Kronberg. Entusiasmen känner han igen från deras tid tillsammans.
Jag kom in i landslaget ganska ung och så var han en sån här en rolig farbror då som tog hand om oss lite yngre och antagligen skulle skoja lite och jag tyckte det var skitkul så jag hängde på med alla hans hus och grejer han styrde upp där.
Törnblad deltog också i OS vid Aten, då bara 19 år gammal. Det blev startskottet för en lång och framgångsrik karriär med mästerskapsmedaljer från både Europa och världen. Men 2012 tvingas Törnblad avsluta karriären efter att ha kämpat med en utmattningsdepression. Det är i sviterna av detta som Robert Kronberg ringer.
Det var därför jag blev lite backade lite i början, för jag insåg att jag är inte redo för att gå in i någon ny OS-satsning.
Linus tvekar. Han är inte helt återställd och vill inte ta på sig för mycket. Men efter några veckor upptäcker han att Kronberg inte är det enda kända ansiktet i laget.
Men så alltid på gladiatorerna, någon form av så här man gjort som man var liten.
Linus minns en lördag med kompisgänget. På TV4 visas Gladiatorerna, ett program som Törnblad är uppvuxen med.
Så kommer någon in och så bara slaktar han de jävla gladiatorerna. Alltså de flyger som tändstickor liksom. Alltså det var så jävla underbart. Och någonstans så fick man ut sin egen aggression där genom att han liksom slaktade dem så jävla mycket. Och därav fick man en förkärlek till honom som idrottare där, om man ska säga.
Nogor Yemides insats i Gladiatorerna är något utöver det vanliga. Dagar efter sändningen släpps en video som visar hur han fullkomligt krossar motståndet Klippet når snabbt över 1 miljon visningar. Ett 60-tal av dessa kommer från Linus Törnblad.
Därav kände jag, alltså det får jag träffa honom, det verkar, han måste vara ett sånt jävla fysiskt monster. Så tänkte jag, måste bara få träffa honom, så tänkte jag, det här blir ännu roligare.
Ja, alltså precis efter det där programmet sändes, då jag jobbade på en skola och fritidsgård den tiden. Så att då åkte vi upp till fjällen och skulle åka skidor. Alltså dagen efter, vi åkte nog på söndagen, det sändes på lördagen, eller om det var fredag och vi åkte på lördagen. Och det var kaos alltså. Det var varenda jävla person i hela jävla fjällen kom fram och skulle ta bilder och... Det var ju du från gladiatorerna igår, fy fan vad coolt! Alltså det var, nej, det var orealistiskt, jag trodde inte att det skulle få en sån...
Med Kronbergs snabbhet, Linus Ottossons förarteknik och Törnblads spänstighet saknar bobblaget en viktig komponent. Ankaråkaren. Ankaråkarens uppgift är att bidra med tyngd, men också med snabbhet. En kombination som Robert Kronberg och Linus Ottosson tror sig se hos den 130 kilo tunge amerikanska fotbollsspelaren Nogor Yemide. Han befinner sig på jobbet, en fritidsgård, när mobilen ringer.
Tja, Robert Kronberg heter jag och presenterade sig själv och frågade om jag var intresserad på att köra bob. Jag bara, okej. Okay. Han bara, har du sett den här filmen Cool Runnings eller? Jag bara, ja, jag har sett den. Ja, men fan, är du inte sugen då? Kör en OS-satsning till Sochi. Liksom jag bara, men fan, det är typ 9-10 månader dit. Ja, men ja, fan, är du på? Ja, okej. Okay. Det säger jag. Och så lägger vi oss, han ska höra av sig senare, så lägger vi på telefonen.
Allt Nogor vet om Bob är det lilla han har lärt sig från kultfilmen Cool Runnings. Historien om 4 jamaikaner som bildar landets första boblag för att tävla i vinter-OS i Calgary. Feel the rhythm! Feel the ride! Get on up! It's bobsled time! Cool running! Nu är Nogor, utan att riktigt ha insett det själv, del av en liknande satsning.
Och så börjar liksom Aftonbladet, Expressen, jag får såna sjuka samtal om min OS-satsning till Sochi liksom, som jag egentligen har noll koll på. Jag har pratat i telefon med en herre som jag inte ens känner. Och helt plötsligt börjar tidningar och ja, reklambyrå, alla så här nyhetsbyrå ringa. Så att, ja, så började det.
Jag såg att med Nogor i toppform så kan man få fram ett bob-team som kan bli internationellt framgångsrika och vara med och slåss som medalj kanske till med i en världscup på lång sikt om man har en bra bob och ett bra synka team.
Med Nogor ombord är den sista och kanske viktigaste pusselbiten lagd för Linus Ottossons superlag.
Alla har grundförutsättningarna, alla är jäkligt snabba. Framförallt Nogor är ju han är den perfekta bobåkaren. För vikten är viktig i bob. Ju mer man väger, desto mer fart får man. Och dessutom var han snabb. Så det, han är ett unikum som springer jäkligt snabbt på 10 meter med en bob framför sig på 300 kilo.
En bob har 4 olika positioner. Linus Ottosson blir piloten, den som sitter längst fram.
Han som håller i ratten och styr bobben gör själva finstyrningen. Alla åkare ska vara med och luta sig och påverka hur man sätter trycket i kurvorna, men piloten är den som absolut avgör om man kommer rätt eller fel.
Andra och tredje mannen, i det här fallet Linus Törnblad och Robert Kronberg, behöver sprinta snabbt i starten och vara tillräckligt spänstiga för att motstå G-krafterna i kurvorna. Sist har vi ankaråkaren, Nogor.
Det är den tyngsta åkaren, den starkaste åkaren och det är den åkaren som egentligen gör en frivändning för att explodera igång bobben direkt vid starten. Så den som är längst bak ska få upp bra kraft och sen ska tvåan och trean med snabba löpsteg hålla uppe frekvensen och löpningen. Men längst bak är viktigast, det är den som sätter kraften i det hela.
Med 3 kända idrottsutövare som besitter både de sportsliga och mediala kvaliteterna Linus Ottosson letat efter kan satsningen sjösättas. Laget tar sikte på SM i Lillehammer, men vägen dit är lång och ingen av de 4 lagkamraterna har ens suttit i en bob ännu.
Kronberg hade precis fått barn, jag tror en månad innan eller något sånt. Så att, han var ju helt omöjlig att komma loss egentligen. Så det var inte någon optimal vinter för hans del. Och Linus Törnblad, han hade utbrändheten bakom sig.
När laget efter mycket om och men får ihop ett första träningstillfälle är det bara 1,5 månad kvar till SM. Och Linus Törnblad är inte på plats.
Ja, men det var en grej som jag hade sagt sen tidigare, just hur mycket. Jag sa att jag är gärna på när jag hade bestämt mig för att vara med. Så jag är gärna på, men jag vet inte hur mycket jag kommer kunna träna tillsammans med. Hur mycket jag kan lägga, tid jag kan lägga på det hemifrån.
Eftersom Sverige inte har några banor träffas laget på en träningsanläggning ute på Bosön.
Där finns en julbob, så då kör vi med julbobben för att synka upp starter bara och se att det ens fungerade att köra gemensamt.
Med på plats är lagets tränare Per Anders, men också press som bjudits in.
Som sagt, Kronberg är ju bra på det här med få dit media. Så de är ju där och filmar hela träningen. Och så vet jag att Per Anders säger att de flesta olyckorna händer inte på i banan när man åker bob, utan det är när man bär på bobben. Och precis när han säger det, då håller vi på att ramla, då tappar vi bobben. Så jag kommer inte ihåg det, men vi fumlar till i alla fall och typ ramlar precis när han säger det. Och det klippet gick ju på TV4 typ nyheter om och med en veckans kalkon.
Det var episkt. Det var episkt dåligt.
Startträningen på Bosön ger inget ökat självförtroende. Tvärtom ser inte alls bra ut inför det stundande mästerskapet.
Katastrof. Vi var riktigt dåligt rustade egentligen. Fysiskt sett bra. Alla var starka och vältränade. Men vi skulle ju gärna åkt 100 och kanske börjat lite längre ner banan, jobbat oss uppåt och hittat lite känsla, lite synk och varit lite mer strukturerad. Så hade vi fått åka från oktober och alla haft tid att nöta varje vecka i Lillehammer, då hade vi varit bra förberedda.
Det är 4 veckor senare som Nogor och Linus Ottosson anländer till Lillehammer. Laget har inte lyckats få ihop några fler träningar, men Linus vill åtminstone få lite riktig åktid med sin ankaråkare.
Vi åkte ner och skulle testa åka tvåmannabob och få lite känsla för det. Just vi två, för att han styr och jag är längst bak och kontrollerar bromsarna. De andra ska få upp fart, sen hänger de med mer i själva släden liksom.
Men redan när bobben ställs fram på startlinjen så stöter paret på problem.
När vi kom dit så insåg vi att han kom inte in, utan han behövde enligt hans bedömning gå ner åtminstone 20 kilo innan det skulle fungera.
Lagets stjärna, ankaråkaren Nogor, får inte plats i bobben.
Men det gick som det gick, jag kom ju inte ens in i, i släden, så att det var inte så mycket åk.
Det var inte så att det var någon omöjlighet. Vi lyckades lirka in honom om han låg lite snett på sida och jobba sig in, men det i starten, man ska springa igång, man ska hoppa in, och vi insåg att hoppa han in så kan mycket väl armarna hänga kvar utanför som det blev när han satte sig naturligt, och då blir det lite för riskabelt.
Med bara 2 veckor kvar till mästerskapet är ett hårt slag för laget som fortfarande inte hunnit göra ett enda riktigt träningsåk. Om Nogor ska ha chans att delta i tävlingen behöver han mjuka upp musklerna och gå ner i vikt. En plan som sätts i verket direkt.
Så att jag egentligen började direkt då att göra det. Så jag gick säkert 2 gånger i veckan, gick jag till en kvinna då som stretchade mig och töjde så att jag skulle komma ner den hela bobben. Det var ett helvete. Att gå på gym och lyfta skrot är ganska enkelt, men att hålla på stretcha och grejer, det är inte kul, det gör ont och det är jobbigt alltså. Det är i alla fall, jag tycker det var skitjobbigt.
Men innan de lämnar Lillehammer tänker Linus Ottosson att den långa resan till Norge inte ska bli helt förgäves för någon. Varför inte passa på att pröva lite skeleton?
Jag tänkte, det är ingen fara. Jag hade sett han i gladiatorerna, så jag tänkte han är väl ganska orädd.
Helt jävla dum huvudsport alltså.
Sporten visar sig tuff även för en rekordhållare från gladiatorerna.
Ja, alltså då skulle du ligga på en liten bräda, kälke, kalla vad du vill, på magen med huvudet först.
Han är nog åtminstone en decimeter bredare än kälke på varje sida, så att han låg och täckte upp halva banan och wobblade mellan sidorna, och man hörde hur han skrek.
Så att varje gång jag gick in i väggen så var det armbågar och axlar som fick ta smällen. Så att det tog väl en 10-20 sekunder in i banan. Så immade hela visiret igen också.
Noggo fick på sig en hjälm. Han skrek så mycket så att hjälmen immade igen innan han lämnade startblocket. Så han såg ingenting på hela åket.
Försöker se. Och så tror man att nu kommer jag svänga vänster, så boom, svänger vi höger istället. Alltså jag bara låg där och hade egentligen noll kontroll. Det var bara, jag bara låg där och bara väntade tills det skulle ta slut egentligen.
Vi har ju ibland 8-åriga tjejer som åker skeleton. Och kom i mål taggade och vill åka igen.
Nej, alltså. Det kommer jag aldrig göra om.
Till slut når Noggor äntligen mållinjen och sträckan som är till för att bromsa kälken.
I slutet så blir det en ganska kraftig lutning, en uppförsbacke. Så det är så den stannar liksom.
Men här ställer det immiga visiret återigen till det.
Och han visste inte när han var i mål, utan det kom en ganska lång bromssträcka. Så han hade inte en aning om att han var i mål. Så han började åka baklänges på bromssträckan när han väl hade gått i mål. Det är en sån grej som de som var med ofta kommer att tänka på och ta upp som en av milstolparna i kälksportens historia nästan. Eller i alla fall skeletons historia, så är det. Det har varit några åkare som har varit lite mer extrema än andra. Och Nagos insats där, det var rolig.
Kommer in till Lillehammer, det är liksom fantastiskt fint. Man känner ju namnet, just klingar med att det har varit i olympiska spel, att det var rätt häftigt.
Det är dagen innan SM när Linus Törnblad och laget rullar in mot den gamla OS-byn. Genom bilrutorna avtäcks det norska landskapet.
Då börjar jag ändå känna att det här är fan vad mysigt, det här kan ju ändå bli rätt schysst.
Till slut framträder också berget som de alla är där för.
Den är långt, långt bort, men så är det liksom nerhuggna trä mitt i ett parti. Och där liksom har de skrivit in med någonting stort, alltså Lillehammer och så då OSÖ när det var. Och det var så jäkla fin miljö då, just med att det stod så här Lillehammer när det nu var. Då blev det ändå lite tävlingskick i det.
Det är först på plats i Norge, efter att Linus Törnblads tävlingsinstinkt väckts, som man inser att en lagkamrat saknas.
Det blev lite såklart en besvikelse för mig att någon inte var med. För jag hade ju velat träffa honom, det hade varit kul. Och en gladiatorhjälte. Högst oklara anledningar. Jag fick höra en anledning, att han hade blivit kräksjuk och så. Det var den officiella. Men jag köpte inte det helt ut. Jag kände att jag hade hört lite rykte från den här träningen de hade haft i Stockholm på Bosön, att han inte kom in i bobben. Vilket är helt förståeligt om man väger så mycket, men det var ju jävligt kul. Men det var ingen som bekräftade det här, det var det jävla hymlande med det, även om vi var i samma lag.
Nej, alltså de tjatade och ringde och liksom att jag skulle följa med ändå, men det fanns inget, det var inget bra sug liksom. Jag kände att fan, jag tror inte att jag kommer komma in i bobben. Så vet jag inte om jag var, jag vill tro att jag var sjuk också. Jag tror att jag hade dragit ut en tandvärk. Det var något sånt där skit. Jag tror jag hade dålig tandhygien den tiden.
Med en dag kvar till SM saknas lagets stjärna, ankaråkaren Noggor. Tack och lov så finns det en reserv.
Nej, men Kalle Kamm var ju också med då, som egentligen backup skulle jag säga då, liksom. Så att det passade ju helt perfekt att han hängde med och tyckte att det var en kul sak.
Ja, jag var ju faktiskt med innan det ens var någon satsning, eller vad man ska säga. Jag satt och drack kaffe med Kronberg, Robban då, uppe på Bar Italia.
Vännen Carl Kamm, som faktiskt var med under Kronbergs och Linus Ottossons första samtal på Bar Italia, delar inte alls bilden av att han inte skulle vara en ordinarie lagmedlem.
Och så fick han, jag kommer inte ihåg om det var ett samtal eller sms av förare Linus då. Och så skrattar Robban och så börjar vi köta om det där och garva lite och sådär. Och så börjar jag surra om att fan, man kanske skulle ta med Noggor i en sån grej. Han är ganska tung och snabb.
I flera artiklar som skrivits inför mästerskapet nämns inte Karls namn överhuvudtaget, trots att han också varit med och tränat på Bosön.
Jag var väl alltid inställd på att vara med i fyramannabobben, för att vara ärlig liksom. Så är det ju.
Kanske en medveten dimridå från lagkamraterna, resonerar han.
Det kommer ju från kommunikation och reklamhållet och Noggor väger väl tyngre eftersom det var precis i anslutning till gladiatorerna och sådär som jag för övrigt var med och fixade in hand på också då.
Carl Kamm är precis som Noggor amerikansk fotbollsspelare där han tidigare spelat i landslaget. Av en händelse så var han också med i samma avsnitt av gladiatorerna, det som gjorde Noggor till en viral stjärna.
Jag ska säga, den upplevelsen började väl egentligen inte jättelångt ifrån hur det började med Bobben, fast bytt ut Kronberg mot Noggor och bytt ut kaffen mot alkohol.
Hur det än förhåller sig med tandvärk och reserver så är i vart fall ett komplett lag samlat i Lillehammer. Och snart ska de för första gången någonsin kasta sig ut för banan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den olympiska bobbanan i Lillehammer sträcker sig över 1,7 kilometer och åkarna kan nå hastigheter runt 130 kilometer i timmen. Mellan start och mållinjen finns 16 kurvor, några svårare och farligare än andra.
Den kurvan där det är många både rådelåkare, skeletonåkare och bobbåkare som har åkt ut för den upp och ner och flygit in i väggar och...
Som skeletonåkare är Linus Ottosson välbekant med banan och med den mest ökända passagen, kurva 13.
Den är jävlig. 6 G-krafter kan man komma upp i den kurvan. Så jag har fortfarande stora ärr över axeln från när vi skulle testköra bobban. Och vi hade inga instruktörer med, utan jag antog att det är som kör skeleton.
När Linus Ottosson och Noggor besökte Lillehammer på egen hand fick han chans att testköra en bob. Något han, tack vare sin skeleton-erfarenhet, trodde skulle gå smärtfritt.
Och grundprincipen är samma, men det var lite detaljer som jag har koll på idag, men inte visste då. Utan jag antog att jag skulle ha stenkoll på egen hand bara. Så vi välte i 130 km glidnades på isen med en bob över sig och nacken pressad mot isen. Så dels obehagligt, men det är såklart även farligt också.
Det var just kurva 13 som gav Linus R för livet. Samma kurva ska imorgon bli en av de största utmaningarna när de fyra kamraterna gemensamt ska ge sig ut i banan. Men när de slår sig till ro för kvällen i stugorna visar det sig att de inte bara ska tävla som ett lag.
Och då fick vi också reda på att vi skulle tävla i tvåmannabob, för jag trodde bara det skulle vara fyra från början.
Linus Ottosson överraskar laget med att det också ska tävlas i tvåmannabob och att det finns tillgängliga piloter som de ska paras ihop med. Plötsligt är lagkamraterna också konkurrenter.
De hade ju hellre kört gemensamt och inte behöva matchas mot varandra, men när de väl visste att nu blir det intern kamp, då gick de igång på det istället. De ville ju spöra varandra i det.
Så att då började det bli lite kul också. Då började vi hetsa emellan oss och se vem som skulle vinna.
Det kivades väl ganska mycket om skorna och förarna i allmänhet. Men jag och min förare Jesper då, vi hittade varandra ganska snabbt där. Vi körde team skägg eftersom vi var de enda som hade skägg helt enkelt. Så då slöt vi ihop tillsammans. Och så, sen så tjafsades det lite om, man har ju speciella bobskor, alltså inte friidrottsspikskor då. Men jag fick inga i riktigt bra size, så jag tog ett par vanliga spikskor istället.
Robban var ju helt säker på att han skulle vinna i och med att han är gammal sprinter och så här.
Stämningen i stugan är god och det skojas friskt inför morgondagens kamp. Inte minst med initiativtagaren Linus Ottosson.
Vi skojar ju en hel del med honom när det blev fick reda på att det skulle vara individuella starter också, fyra olika där. Då märkte man att liksom det här var ändå... Han blev ju inte lika glad som oss av de här skämten som vi höll på med, för att han, det här var ju hans idrott. Det här är ju ändå han satsade på det här, och han var ju också drivande i den här satsningen, vad jag förstod det som.
Jag minns inte, men jag håller det inte helt otroligt att jag i alla fall åtminstone kanske till och med drack en öl eller två innan på balkongen och satt och köttade lite skit med Robban och Linus liksom. Så det, man kan väl säga att han var laser-focused Linus Ottosson, och vi andra var väl, tyckte väl att det var ett lite roligare projekt, om vi säger så då. Mm.
Men morgonen efter är tramsandet över.
Sen så då, dagen efter när vi vaknar upp, och så är ju folk seriösa och går in lite i rutiner och så. Och sen så åkte vi ut till den här backen då, det tog kanske en halvtimme, 45 minuter att köra dit.
Solen skiner över den olympiska isbanan i Lillehammer. Det är dags för 2013 års SM i bob. Och för Linus Ottossons lagmedlemmar betyder det också dagen för deras premiäråk.
Jag visste inte vad som väntade, men jag började ändå känna sig lite nervös och kände att oavsett vad som händer nu så måste man ha på den här tävlingsadrenalinet som bara sprutar igång. Då börjar man liksom...
På väg upp för berget stannar de till i en värmestuga.
Och så kommer man till någon slags mitt fjällstuga då, där man kunde värma sig, och den var i mitten på banan ungefär. Och, ja, jag vet inte, det är ju säkert medvetet av norrmännen, men just då hade de i alla fall tavlor uppe på bara kraschar i hela den där stugan. Och jag kommer ihåg att jag tittade på det, jag tror till och med jag och Robban garvade lite åt det där, att fan, det här är helt sjukt att innan man ska göra det ser man folk typ bryta nacken och bäras ut med ambulans och sånt här på de här tavlorna. Det höjde ju spänningsnivån lite.
De var ju jäkligt nervösa, hela gänget. Och det förstår jag, för har man åkt kälk innan råd eller skeleton, då är man van vid farten, van vid adrenalinet och van vid hela grejen. Men komma från ingenstans eller aldrig provat det, då är det jäkligt stort steg att ta. Så första åket, det är alltid en utmaning.
Väl uppe på startlinjen blir det allt tydligare vad laget gett sig in i.
Det ska man ju villigt erkänna, att man har ju aldrig varit vid en bobbana innan liksom. Och så när man väl kom upp där, då inser man att fan, den här jäveln är ju rätt brant och rätt lång.
På På toppen av banan ser de starka ut. Alla är elitidrottare med god fysik. Men det går inte att komma ifrån det faktum att de har noll erfarenhet.
Tysklands bobförare, han kör 600 åk per år. Linus Ottosson hade typ 3 åk. Och det är ju en viss skillnad. Och det fick man ju reda på när man var där uppe.
Nervöst och väldigt spänt, för vi frågar liksom hur fan händer om vi inte kommer i. Då kan man, liksom, man kan skada sig jäkligt allvarligt där.
Den blå bobben väger flera hundra kilo. Den är lång och aerodynamisk, men förarplatserna är små. Precis tillräckligt stora för att de fyra ska kunna sitta tätt ihopkramade under åket.
Den här stora bobben var ju som ett monster. Så man var sjukt nervös på att vi inte skulle komma i och vad som skulle hända. Ja, det är livsfarligt om man inte har kommit ner i den när det börjar svänga. Liksom, då kan det gå åt helvete.
Man vet att det kommer gå jäkligt snabbt, att det kommer vara lite riskabelt. En bergdalbana, då vet man att den sitter fast och är någorlunda säkrad. Men i bob ligger ödet i händerna på en själv och den som ska styra längst fram.
Startklockan tickar ner.
Så det är extremt viktigt att man får en superkoordinerad start med bra fart där alla hoppar in smidigt och man inte skakar bobben för mycket eller får den att flytta sig eller något sånt där.
Och så kom ihåg att det var liksom ändå en röd lampa och sen bara plötsligt så var det grönt. Och då skulle jag bara, okej, nu är det bara fullt ös.
Puttandes på bobben sprintar laget fram över isen. Carl Kamm är först ner på sin plats. Sen är det Linus Törnblads tur.
Ja, men stämningen var ju att jag skulle hoppa in näst sist. Det stora problemet här var ju hur man skulle komma i. Sluta med att jag bara tänker fuck it, jag måste i innan svängen kommer. Så jag hoppar bara i. Tror jag sätter foten i ryggen på Carl Kamm med alla spikarna. Och fastnar i hans trikåer.
Och man har ju inte benhård koll direkt på vad man ska stoppa fötterna. Jag vill minnas att jag hade 4-5 spikes i sidan på höften för någon hade tryckt in dem lite gött där. Så det var lite stökigt.
Sen så får jag liksom bara jävla smäll i ryggen av, då kommer ju Robban som sista man som också vill komma i innan kurvan kommer.
Jag var ganska sen in utifrån vart vi var i banan. Och sen så satte jag mig, tog tag i de här två liksom, ska man säga, stängerna som man höll i då.
Precis, alltså sista jäkla sekund innan det hade varit för sent, alltså det hade gått till skogen. Då drar den igång, alltså farten. Jag tror vi kom upp i låga 120 km i timmen. Sitter vi liksom i som en konservburk som är liksom halv och i de här smala gångarna och det börjar liksom bara slå. Alltså, det bara smäller i den här.
Ja, du håller i för kung och fosterland och hoppas på att du inte ska tappa. Det är lite sån här halvförtjuslig dödsångest.
Och det som hände var ju att det blev ju en liten stapplande start.
Paniken över att inte komma ner i bobben i tid har lett till att laget inte helt hittat sina optimala positioner innan det blivit för sent.
Men sen så fastnade jag med min högra fot emellan Törnblads knä och höger sida då. Och det kanske inte känns så där himla liksom farligt om det hade varit i vilken situation som helst. Men jag började ju ganska snabbt inse att liksom, släpper inte Törnblad nu så kommer det här göra skitont lite längre ner i det här loppet. Så jag försökte ju att komma loss och det var inte så att jag kunde liksom, du, knack, knack, kan du ta bort ditt knä? Utan det var liksom bara att försöka att trycka, trycka, trycka. Och det började göra så ont så att efter en 30 sekunder in i loppet, alltså ganska långt, det var först då som han släppte. Och den smärtan som var under tiden där, det var helt sjukt.
Piloten Linus Ottosson noterar också kaoset bakom sig. Men i en hastighet långt över 100 km i timmen är det svårt att göra något.
Ja, det var stökigt. Det är inte optimalt utan och jag var ju också ny. Jag hade kört mycket skeleton, men att sitta och köra bob som också lite nybörjare med ett gäng åkare bakom som gör lite kaos och spikar varandra ryggen och försöker jävlas med varandra också lite, så det blir svårfokuserat.
jag tror det var tredje, fjärde kurvan eller någonting, när vi hade börjat åka ett tag då och fått upp farten, då tittar jag upp och ut lite, för man blir lite nyfiken på att se vart vi är innan man vet att det här mest extrema partiet kommer liksom. Och då slet ju vinden slet ju tag i huvudet. Jag vet inte om det var så att jag råkade skalla Linus där bak på vägen.
Sen så kom ju sista fasen, och då kom ju de här riktiga krafterna. Så jag kommer ihåg att jag trycktes in liksom, alltså lungorna var det som hoppade nästan ur mig. Och sen så kunde jag inte styra huvudet.
Det bara smällde, helt plötsligt så man lutar sig fram. Och då börjar Robban då, som inte orkar hålla sin kropp stilla längre, börjar liksom av den här centrifugkraften börjar liksom picka mig i ryggen med hjälmen. Mitt på en kota som sticker ut för att jag böjer mig framåt. Och då sitter han liksom i lite över en minut och bara hackar mig på samma kota hela tiden. Och jag försöker liksom skrika till honom, för helvete liksom, antingen får du gå lite till höger eller någonting, för att jag kommer ju, alltså snart får jag ju frispel, så ont det gjorde. Men han kunde liksom inte släppa, så han satt som en jäkla höna och bara pickade mig i ryggraden där i lite över en minut.
Byta position, alltså du vet, jag kunde inte styra huvudet. Jag satt liksom och bara skakade, och den farten och den kraften som var i det läget, sista 20 skruvar.
Till slut återstår bara kurva 13. Den här gången är Linus Ottosson förberedd.
Nu visste man lite grann hur man skulle ta den, och så att, sen blev det lite skrap i väggen efter den, men inte som det blev när jag och Kronberg dundrade i väggen lite tidigare.
Och sen så på något sätt så kom vi ändå i mål. Ja, men det kändes som att man, när vi kom i mål så hade man ju suttit och spänt sig då en och en halv minut eller vad det var. Eller lite 1:23 eller vad det var. Så hade man liksom hållit sig, spänt sig så hårt man kan. Och så när man släppte då och slappnade av, så blev man ju helt dränerad. Man var helt slut.
Nere vid mållinjen möts laget av ett glädjebesked. Trots att det kändes som ett katastrofåk så har de vunnit. De är svenska mästare i fyrmannabob.
Det var glädje såklart. Man gillar ju, det är ju vinnare som är med. Så det är klart att det var glädje. Skönt att det var över och att vi överlevde. Och glädje att vi vann. Så min känsla är att det var glädje rakt igenom helt enkelt.
Vi hade ju ingen magisk start. Så att jag tror inte det kom inte med några rekordlistor, om man säger så.
Även om konkurrensen på SM i Lillehammer inte varit den största, så har det osannolika gänget lyckats med precis det de kom hit för. Och framförallt så slipper de ta ett till åk.
Det var ju någon som frågade direkt, ni kör ett åk till, och då var det ingen, bara fy fan, det var för så jävla hemskt. Så sa vi, men vi åker om vi måste, om vi ska göra ett lopp till så här, men liksom, vi får följa reglerna, men vi kom undan där.
Det var väl egentligen lite lättnad bara att inte behöva åka mer med det åket innan vi var lite mer förberedda. Så vi var egentligen vi var bra förberedda fysiskt, men jag hade gärna åkt mycket mer tvåmansåk med dem innan vi gick på fyran. Så det gick ju lite snabbt egentligen.
När samtliga tävlingar är avklarade hålls en sedvanlig prisceremoni. Förutom fyrmannabobben har killarna i laget också tävlat i tvåmanna. Och där var det den så kallade reservåkaren Carl Kamm som överraskade alla.
Jag vann tvåmannabobben, ska vi säga. Det är faktiskt en lite rolig anekdot. Robban då, han hade ju såklart utsett sig själv som den självklara vinnaren av det här. Sprinter och väger mer än både mig och Linus, och det är ju solklar favorit i tvåmanna SM då.
Jag tror Linus och jag, alltså Ottosson, kom trea i tvåmanna.
Robert Kronberg och Linus Ottossons tvåmannalag får se sig besegrade i tävlingen. Men mitt under medaljutdelningen chockas Kronberg av en annan vinst.
Så vi fick våra medaljer och sen så liksom gick vi ner och så sa de, och SM-guld i start SM. Det blev vi, alltså Linus och jag. Så att Och det kom ju som en chock. Alltså jag bara, eller chock, men jag bara, va? Vann vi SM-guld nu? Jag hade ingen aning om att det var ett start-SM. Alltså bara accelerationen som de mäter tid på. Men den finns visst. Jag blev lite chockad. Jag bara, okej, ett SM-guld till där. Tack, tack.
Att det pågått en parallell tävling för just sprinten i starten är inget som Kronbergs lagkamrater är lika förvånade över.
Det där är ju tillverkad lögn. Det är, så är det ju liksom. Det stämmer ju inte. Alltså, de höll ju såklart en briefing med oss när vi kom upp till omklädningsrummet och allting. Sen om Robban lyssnade på den eller inte, det kan inte jag ta ansvar för. Men både jag och Linus Törnblad var ju extremt medvetna om att det var start-SM i alla fall. Så kan vi väl säga. Ja.
I deras fall, det de kunde bidra med, det var starten. Så där var det jäkligt mycket prestige vem som skulle starta snabbast.
Carl Kamm har också en något annorlunda bild av vem det där guldet i start-SM faktiskt gick till.
Det var ju självklart att Robban skulle åtminstone vinna start-SM då. Men där var det rätt gött, för jag slog ju honom där i alla fall när vi fick preliminärtiderna. Det var ganska roligt. Och jag kommer inte ihåg om det var en hundradel eller tusendel jag slog honom med. Då började jag och Linus hetsa Robban ganska duktigt där.
När man triggar honom med det så blir han ju liksom, han kan inte hantera en förlust. Så det blev rätt mycket gid om det.
Sen kom vi ner till den här värmestugan i mitten då, och då hade de justerat tiden, så vi hade exakt samma tid ner på tusendelen, tror jag. Och då fick jag och Robban delat guld i tvåmanna start-SM då, men jag vann det överlag.
Kalle var snabbast första starten och Kronberg snabbast andra, så totalen så blev de lika. Ja, det är ovanligt. Det är hundradelar som avgörs. Det är väldigt ovanligt.
Att reservåkaren Carl Kamm inte nämnts av Kronberg som delad guldvinnare förvånar honom lika lite som att hans namn inte stått med i några av de tidningsartiklar som skrivits om satsningen.
Ja, det vi kan väl kalla det selektivt minne då. Ja, det tror jag är en bra, det tror jag är en bra term för det där. Men jag kan ju ta fram bilden på guldmedaljen till er. Men det är ju typiskt Robban, han kan ju få ha den shinen. Men sanningen är att jag slog honom först i tiden, sen justerade de tiden där han fick ett reservguld då, eller vad man ska säga.
När laget reser hem till Sverige igen är det som svenska mästare i fyrmannabob. Men Carl Kamm kan också titulera sig som guldvinnare i tvåmannabob och en historiskt delad vinst i start-SM med Robert Kronberg.
Ja, egentligen är det ju reserven som går hem och tar storslammen då, om man ska lyssna på tidningarna liksom. Ja. Både Linus Törnblad, Robban och någon är större stjärnor än mig, men jag är den som har mest guld i alla fall.
Det var ganska mäktigt så att komma in och liksom anmäla sig i det liksom båset där då, eller vaktbåset. Ja, vi ska in där och så kom han gående där och man blir ju lite starstruck. Det är ju inte varje dag som man träffar kungligheter så.
Det har gått 2 månader sedan Lillehammer och nu är Robert Kronberg och Linus Ottosson på väg in i Kungliga slottet i Stockholm. Trots SM-vinsten har det inte gått som Ottosson hoppats med bobsatsningen. Linus Törnblad fick ingen mersmak efter tävlingen och laget saknar både sponsorer och åkare. Men nu har de en ny idé om hur de ska blåsa liv i kälksporten.
Jag och Kronberg bollade hela om vi skulle få med honom, då skulle vi ha ett komplett team med den snabbhet som krävs, med en profil som skulle se till att vi verkligen skulle kunna maximera sponsorer och exponera så mycket som krävs för att kunna ha en satsning.
Det är prins Carl Philip som möter upp dem i entrén.
Han var ju absolut det första ansvaret, dels för att han var inne på rally, brann för lite fart och bra tävlingsmänniska och hade egentligen mycket grundförutsättningar för att kunna bli en bra pilot.
Precis, när vi ställde oss på knä, kystans, nej, men det var ett sånt vanligt möte skulle jag säga.
Jag tror att vi drack te och diskuterade hur vi skulle kunna lägga upp det. Och mötet slutade med att vi var överens om att alla var taggade att testa. Carl Philip var sugen. Han var riktigt taggad. Så efteråt så började vi kolla på datorn för att kunna testa.
Prins Carl Philip hade inte blivit den första kungligheten att göra entré i bobsporten.
Ungefär i den perioden så prinsen eller fursten av Monaco hade också en bobsatsning. Så att det var, och har alltid varit lite intresse från kungligheterna i Monaco och även vissa andra länder under historien som har kört bob. Så att, jag för mig att Carl Philip pratade med honom också. Jag berättade att han hade kört och jag för mig att Carl Philip ringde honom för att stämma av hans erfarenhet av det hela och få lite mer inblick i bobsporten.
Kort efter mötet kontaktas Linus Ottosson av säkerhetspolisen. Om prinsen ska vara lagets pilot behöver Säpo placera ut personal längs med banan och se över säkerhetsaspekterna.
Så behöver vi kolla på datorn för att kunna testa. Så vi stämde av med banan, så över lite tillfällen. Jag blev kontaktad av Säpo här för att det var som ville se lite ritningar och hur de skulle kunna planera ett eventuellt testevent.
Men tyvärr ställer logistiken till det och de högtflygande planerna blir aldrig verklighet.
Dessvärre fick vi inte ihop det under vintern. Dels var det tävlingar i Lillehammer och de datum som det väl gick att få ihop det, då kunde inte Carl Philip. Och sen till sist så bestämde han sig för att det krockade lite för mycket med hans rallysatsning, så att för säsongerna låg ganska lika.
Besviken över att planerna med prinsen runnit ut i sanden gör Linus Ottosson ett sista försök att fortsätta satsningen. Han har imponerats av reserven Carl Kams åkning.
Då lämnar jag över till Carl Kam att vill du vara pilot så har du möjligheten, men då kommer det krävas all in från ditt håll. Och han var väl inte redo att gå all in utan att ha ett helt team bakom sig. Så det dog lite grann där.
För Carl Kam finns inga tveksamheter om varför det inte är möjligt att fortsätta.
Ekonomiska skäl. Alltså, så om det är någon där ute som känner att de vill satsa på nästa vinter-OS och ha några miljoner över, får ni gärna höra av er. Liksom. Men för mig och min bild av det är i alla fall att det var ekonomiska anledningar.
Hade de här människorna haft möjlighet att lägga heltid, släppa allt annat och fokusera 2-3 vintrar, bara vara iväg från oktober fram till mars-april och åka och nöta mycket fysik och rätt träning och göra många bobåk, då tror jag vi hade kunnat bli bra.
Utan den ekonomi som krävs tvingas Linus Ottosson och laget kasta in handduken. Men upplevelsen lämnar dem inte tomhänta. 6 år senare minns Robert Kronberg fortfarande tävlingarna med värme.
En massa goda känslor. Alltså, det var bara positivt och liksom glädje i det. Och det är det idrott handlar om egentligen, tycker jag. Att ha glädje, att ha passion till någonting. Och att få utmana sig själv och utvecklas. Så jag tycker definitivt att vi alla fick en möjlighet att liksom få en fantastisk och unik upplevelse, men också nya erfarenheter och kanske nya perspektiv på livet.
Ja, absolut. Jag ångrar inte det för en sekund. Det var häftigt. Jag älskar den formen av upplevelser och utmaningar. Så att det gav mig absolut en sjukt häftig upplevelse. Det var lite som att typ hoppa bungee jump, skulle jag nu kunna tänka mig. Att det är läskigt när man gör det, men det är ingen man ångrar efteråt.
Ja, men det var ju tråkigt, absolut. Det var ju tråkigt att vi inte fullföljde.
För gladiatorprofilen Noggor blev bobsatsningen ett ännu större antiklimax. Men trots det och ett omskakande skeletonåk stänger han inga dörrar för att kanske i framtiden göra ett nytt försök. Oavsett hur det blir med den saken så var det faktiskt Noggor som lyckades med Linus Ottossons mål att förse kälksporten med en ny generation åkare.
Noggor har fortsatt hitta lite talang. Han är lite förebild bland ungdomar och de ser upp till honom. Så att han har varit en bra rekryteringsperson. Det är kul och vi försöker nu är det nytt ungdoms-OS nästa vinter och de är ute och kvalar just nu.
Som jag sa, jag jobbade ju på skola under den här tiden Och bob och skeleton, det är ju väldigt liten sport som ni säkert har förstått. Men då lyckades jag ragga upp ett par elever från skolan som jag drog med som fick testa på det här. Och de kör än idag. De fastnade totalt och kör skeleton än idag.
Det var första gången vi hittade lite talanger. Så av hans ungdomar så var det faktiskt två av tjejerna som var riktigt talangfulla. Och kom med på ungdoms-OS. Och en tog nästan medalj. Hon ledde, eller låg trea tror jag var, efter första åket. Och blev sexa till sist. Så det gick jäkligt bra. Och det är nog... den andra av de två tjejerna åker fortfarande och kör på seniornivå numera. Så att, han hittade lite nya skeletonåkare. Som hade lite lättare för honom att komma igång i det hela.
Noggor själv har än idag aldrig åkt bob. Men i en historia kantad av oklarheter, eller kanske det Carl Kam kallar för selektivt minne, förhindrar inte det att han också får vara med och dela på lagets ära.
Ja, men då har vi väl bara en sista grej här.
Jag läser en ingress från Aftonbladet.
Tävlingarna genomfördes i norska Lillehammer och slutade med succé för profilerna som tidigare tävlat i höjdhopp respektive häcklöpning. I fyrmannabobben tillsammans med Ottosson och gladiatorn profilen Noggor Gyimide tog de SM-guld. Vad har du att säga om det?
Jag har alltid sett det här. Alltså, ja, där ser man.
Där har du två SM-guld.
Ja, tydligen. Tydligen har jag ett SM-guld som jag aldrig har sett eller hört talas om. Kul!
Ja, tackar.
Ska jag kolla vart jag kan hitta det där guldet någonstans? Bara häng upp.
Du har lyssnat på En kunglig satsning, Gladiatorer, OS-drömmar och bob. Om du vill ha fler dokumentärer som denna så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. Nya avsnitt kommer att släppas en gång i veckan i 2 månaders tid. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Joel Silberstein Hont och Carl Fridsjö. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter En sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.